P3, Sveriges Radio. P3.
En kväll får Sara ett telefonsamtal från sin bästa vän. Gör dig klar, för vi ska åka på fest, säger hennes vän. Så Sara förbereder sig och åker iväg till den plats där hon tror att festen ska äga rum.
När jag kom in i vardagsrummet så satt där 4 andra tjejer uppradade på stolar. Det var en konstig stämning och jag fick en konstig känsla. Och jag undrade vad det var som pågick.
Det är ingen fest hon kommit till.
Sen berättade de för mig att de visste var min familj bodde. De rabblade upp adress, telefonnummer, var min lilla syster var. Och att de skulle tortera henne. Och de skulle döda min familj om jag inte gjorde som de sa.
Det här blir början på en 3 år lång mardröm.
Och sen så blev jag våldtagen i ett av rummen där. Och sen så sa han till mig att nu ska du göra vidare för nästa kund kommer snart.
Välkommen till verkligheten med mig, Sigge Dabrowski. I 2 avsnitt berättar Sara Persson om hur hon som 17-åring blev såld som sexslav. Det här är 1 avsnittet, reporter i Gurbet Aslan.
Det är torsdag morgon när jag åker till Skåne för att träffa Sara. Efter flera timmars tågresa är jag äntligen framme. Jag träffar henne. Hon ser lugn ut och ler ofta. Det är omöjligt att se några spår efter de otäcka åren. Sara var bara 17 år gammal när hon första gången såldes som sexslav. Hennes bästa vän, som vi kommer kalla för Maria i programmet, hade lurat in henne i prostitution och tvingade henne med hot att vara kvar i nästan 3 hela år. Sara har precis fyllt 17 när hon börjar på den nya skolan. Det är en internatskola och Sara är nervös. Hon vill att allt ska gå bra den här gången. Att skolbetygen ska bli bra och att hon äntligen ska få nya vänner. Hon stöter ganska snabbt på Maria. Hon blir den vän Sara aldrig haft och de börjar hänga ihop.
Hon var jättesöt. Hon var lång och smal och hade brunt lockigt hår. Hon var helt underbar faktiskt. Hon ställde upp i vått och tårt och hon var speciell. Väldigt snäll, givmild. Gav en viss trygghet för mig. Det gjorde hon.
Trygghetskänslan Sara fick av Maria hade hon inte känt på länge. Sara hade redan i tidig ålder en orolig uppväxt. Hon skolkade från skolan och hade redan som barn börjat dricka alkohol tillsammans med sin pappa.
Jag hade ju en missbrukande pappa som jag växte upp med. Jag var ganska utåtagerande. Det började väl i 11-12 års ålder, någonting sånt. Och det var ju när min farfar dog som pappas missbruk trappades upp. Så han tog det väldigt hårt. Vi drack ju ofta alkohol och så tillsammans. Från det att jag var ett litet barn bara. Så det var ju för att jag inte skulle säga någonting till mamma. Så mamma jobbade väldigt mycket.
Saras mamma, som vi också har varit i kontakt med, men som inte vill medverka i programmet, berättar att hon jobbade mycket och var därför sällan hemma. Sara slutar gå till skolan och skolan gör därför en orosanmälan till socialen. Sara får börja på en specialskola, men där förvärras allt.
Nej, jag kom ju i fel umgänge helt enkelt. Det var mycket narkotika, mycket alkohol. Som sagt, mycket killar och vi var ett stort gäng som umgicks. Så efter ett par år så ville ju de att jag skulle komma ifrån detta. Vi hade möte på möte på möte och det bestämdes att jag skulle börja på en internatskola som då en bit ifrån. Där det skulle vara lugnt och stilla.
Saras mamma, som i det här läget visste att hennes dotter inte mådde bra, ville hjälpa henne. Hon berättar att hon kämpade för att Sara skulle hamna på en bättre plats och till slut tänker hon att internatskolan med den lugna miljön skulle vara den perfekta platsen för hennes dotter. Det är på den internatskolan Sara och Maria lär känna varandra. Och det är också på den skolan som Saras liv förändras till ett helvete.
Det skulle ju visa sig att Maria utnyttjade min sårbarhet, kan man ju säga. Hon visste ju att jag var i ett sårbart läge och hon utnyttjade det. Alltså förutom att vi festade väldigt mycket så pratade vi och gick på stan och...
Sara och Maria har blivit bästa vänner. De gör allt ihop. Maria var den perfekta vännen Sara aldrig hade haft. Men det var en grej med henne som Sara reagerade på.
Någonting jag upptäckte var ju att hon fick ju narkotika av sin farbror och sin pappa. Vilket vi tog också. Så det är klart att det reagerar jag ju på. Men sen samtidigt så hade jag ju varit inne i den här drogsvängen innan så att jag tänkte inte så mycket på det. Jag tyckte att det var konstigt, men samtidigt så tyckte jag att det var bra, så vi fick ju vad vi ville ha ju.
Men hade du träffat Marias föräldrar?
Jag hade träffat dem flera gånger. Jättetrevliga. Jag vet, hennes mamma brukade laga mat till oss. Och, så att det var inga konstigheter alls. Ja, pappan. Alltså, det var ju där det var lite konstigt. För det var han som brukade ge oss droger och så. Så att, men det var alltid i skymundan för hennes mamma. Så det var ingenting hon visste om, tror jag.
Sara och Maria festade flera gånger i veckan. De valde nästan alltid samma plats. Det var den lilla pizzerian som låg några mil ifrån deras skola. Maria och hennes familj var bekanta med de två ägarna.
Ja, vi hängde ju där. Vi var inte mer än 17 år gamla och vi fick ju gratis alkohol och sådär. Så det är klart att då i 17-årsåldern så är man ju rätt tacksam över det. Så då hängde vi ju där väldigt ofta.
Sara, som i det här läget är 17 år gammal, får en kväll ett samtal från Maria.
Så sa hon att jag skulle komma till hennes stad där hon bodde och vi skulle gå på fest. Och det var ju ingenting som var ovanligt. Det brukade vi göra nästan varje helg, så att det var ju ingenting så.
Sara gör sig i ordning för festen och är inte alls medveten om vad det är som väntar henne. Hon åker.
Jag kommer dit och vi åker till hennes farbror. Och när jag kommer in i lägenheten så är det helt tyst. Det är ingen musik på, ingenting som det brukade vara.
Väl inne i lägenheten reagerar Sara på tystnaden, men hon säger ingenting.
När jag kom in i vardagsrummet så satt där fyra andra tjejer uppradade på stolar.
Förutom de fyra tjejerna var även Marias farbror, pappa och båda pizzeriaägarna på plats.
Ja, det var en konstig stämning och jag fick en konstig känsla. Och jag undrade vad det var som pågick. Hennes farbror sa till mig att jag skulle sätta mig ner på stolen och lyssna jävligt noga på vad han hade att säga.
Sara satte sig på den tomma stolen bredvid de fyra andra tjejerna.
Sen berättade de för mig att de visste var min familj bodde. De rabblade upp adress, telefonnummer. De sa att de visste var min lilla syster var och att de skulle tortera henne om jag inte gjorde som de sa. Och de skulle döda min familj.
Det blir helt blankt i Saras huvud. Hon visste inte vad det var de var ute efter och de vägrade säga något. Sara blir tillsammans med de andra fyra tjejerna forslade till en annan lägenhet.
Och den yngsta där var ju så liten som 11-12 år gammal. Så det var väl det som fick mig att tänka att... Men det kan ju inte vara någonting sexuellt eller så, tänkte jag. För att hon är ju så liten. Så det var ju... Det fick mig liksom att ändå ha hoppat upp i det. Jag trodde att det hade med narkotika eller någonting sånt att göra. Det var ju min första tanke. Jag tänkte annat. Det måste gälla att vi ska liksom göra någon drogaffär eller någonting sånt. Jag tänkte inte överhuvudtaget på människohandel.
Det är mörkt inne i den lilla trean. Alla väggar är målade i en och samma färg. Ljusgult. I vardagsrummet står det bara en skinnsoffa och i köket finns ett matbord med fyra stolar. Persiennerna är neddragna överallt och i sovrummet finns bara madrasser. Det är när Sara ser madrasserna som hon förstår vad det hela ska handla om.
Men när vi kom in i lägenheten så såg jag ju att det låg ju bara madrasser på golven och då förstår man ju att nu kommer det gå riktigt illa. Och sen så blev jag våldtagen av Marias farbror i ett av rummen där. Sen så sa han till mig att nu ska du göra vidare för nästa kund kommer snart.
Sara ligger kvar i det tomma rummet på den tunna madrassen. Hon är chockad och har svårt att förstå vad det är hon har varit med om.
Och jag skulle bara in i duschen och jag vet att jag var så chockad så att jag vet att två av de andra tjejerna som var lite äldre, de hjälpte mig. De kunde dock ingen svenska och ingen engelska så det var ju väldigt svårt för oss att kommunicera med varandra men... De hjälpte mig i alla fall att tvätta av mig lite och så.
Sara får hjälp av de andra tjejerna och precis när hon är klar kommer nästa kund.
Och sen så kom nästa kund. Nej men det kändes ju helt... Alltså vad ska man säga, man var ju i någon form av chock. Det kändes bara helt märkligt och vidrigt. Och, jag kan inte riktigt beskriva känslan. Alltså det kändes så ofattbart att detta hände. Ska jag säga någonting till den här mannen tänkte jag. Det var jättemånga tankar som snurrade i huvudet på mig. Jag märkte ju att när de gick ut och låste lägenheten från utsidan så kunde man inte öppna från insidan. Det märkte jag ju ganska snabbt. Min första tanke var ju liksom bara, hur ska jag komma ut?
Hon är kvar i lägenheten under natten. Det är hon, hennes första kund och de fyra andra utländska tjejerna. Hon vet inte vad det är som kommer hända. Kommer hon bli utsläppt eller blir hon kvar i lägenheten för alltid? Framåt morgonen visade sig att Sara får lämna lägenheten. Hon får gå tillbaka till skolan eftersom hallikarna inte vill att Sara ska efterlysas om hon försvinner helt. Maria följer med och hon är en helt annan människa. Saras bästa vän hade förvandlats till en vakt.
Och hon ändrade sin attityd totalt. Alltså från att ha varit så snäll och givmild på alla sätt och vis så var hon helt... Alltså hon kunde säga din jävla hora och spotta på mig. Och, alltså hon, kunde, och hon upprepade hela tiden de här hoten. Att kom ni ihåg vad min farbar har sagt? Vi kommer att döda din familj och så. Så du säger ingenting på skolan.
Sara vågade inte säga ett ord till någon. Maria hade stenkoll på henne och varje kväll kom en bil, plockade upp henne och körde henne till lägenheten för att sälja sex till främmande män.
Ju mer de litade på en, desto mer fick man komma hem till kunderna. Och jag kan ju säga att det var ju allt från män i små ettor till män i stora fina villor. Så att det var ju väldigt brett allting. Samtidigt så, alltså detta kommer ju låta konstigt, men man kände sig ändå lite glad eller stolt när man fick komma hem till kunderna, för då visste man att då hade man gjort ett bra jobb. Jag vet ibland när de hämtade den och vi körde in om McDonalds på vägen eller någonting sånt, så visste man att okej, men nu är de på bra humör idag. Då blev det kanske en bra natt eller så. För det var ju så att gjorde man inte kunden nöjd så blev man ju alltid våldtagen eller misshandlad. Det var de alternativen man hade att välja på. Så man var tacksam när man märkte att de var på bra humör och så. Då visste man att det skulle bli en bra natt. Det är ju många män som var extremt perversa, som ville till exempel urinera på en eller spotta på en eller bita en, eller alltså det var många, många konstiga grejer de hade för sig.
Under nästan 3 hela år drogas Sara. Hon tvingas ta droger för att bli mer medgörlig.
Det var ju så att till slut blev man så beroende av drogerna så att de kunde istället hota med att ja, men tar du inte emot första kunden så får du inga droger. Eller, alltså man blir så inne i det, vilket de ju också kunde spela mycket på. Och det tog ju vi alla, till och med den här lilla tjejen, tog droger.
Sara som får skjuts tillbaka till skolan varje morgon hade slutat dyka upp på lektionerna.
Och det var ju ofta så att jag sov länge på dagarna och missade de första lektionerna. Och för att jag var ju så trött, alltså jag hade ju jobbat så att säga hela natten då ju. Och så det var ju också någonting som vi pratade mycket om i skolan, den här höga frånvaron och så. Men jag kunde ju inte berätta. Jag vågade inte.
Maria blev bara mer och mer aggressiv mot Sara. Det var så tydligt att lärarna och eleverna också märkte av det.
Skolan förstod ju att någonting inte stod riktigt rätt till.
Sara blir kallad till skolkuratorn. Maria följer med och sätter sig utanför rummet. Sara visste att hon satt och lyssnade.
Och hon kunde ju höra allting jag sa. Så med det i huvudet så skrev jag en lapp till kuratorn när jag satt där, och jag skrev hjälp mig, och då skrev hon tillbaka hur ska jag hjälpa dig, och jag kunde liksom inte svara på det, jag vågade inte, så jag bara ryckte på axlarna och sa liksom att det var ingenting. Men då förstod ju de att någonting verkligen inte stod rätt till.
I nästa avsnitt fortsätter Saras berättelse om livet som sexslav. Då om vägen ut ur sexslaveriet och sista gången.
Det var mörkt. Man kunde inte se så mycket. Man visste knappt vem det var som var där. Jag tänkte att nu kommer jag ju dö. Det var nog så jag tänkte, att jag kommer inte överleva detta.
Reporter i det här avsnittet Gurbet Aslan, producent Gustav Asplund, tekniker Gustav Sondén. Jag heter Sigge Dabrowski och tack för att du lyssnar.
Verkligheten görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
P3, Sveriges Radio.